Irene Lind läser Madame Bovary av Gustave Flaubert i översättning av Anders Bodegård.
Till Marie-Antoine Jules Zenard, medlem av advokatsamfundet i Paris, före detta ordförande i nationalförsamlingen samt före detta inrikesminister. Käre och högt ärade vän, tillåt mig anföra ert namn allra först i denna bok och rent av före dedikationen. Det är främst er jag har att tacka för dess utgivning. På grund av ert lysande försvarstal har mitt verk, även för mig, fått en så att säga oförutsedd tyngd. Mottag således min tacksamma hyllning som, hur stor den än är, aldrig kan vara på nivå med er vältalighet och hängivelse. Gustave Flaubert, Paris, 12 april 1857. Första delen, kapitel 1. Vi satt i läsesalen då rektorn kom in, följd av en nykomling i statskläder och en klassvakt som bar på en stor pulpet. De som satt och sov vaknade till och alla reste sig, liksom ärtappade under arbetet. Rektorn viftade åt oss att sitta ner. Sen vände han sig till läraren. Herr Roger, sa han halvhögt, den här eleven vill jag anbefalla, han är färdig för 5:e klass. Om hans arbete och uppförande visar sig duga får han gå upp till de stora i enlighet med sin ålder. Kvar bakom dörren stod nykomlingen och syntes knappt. En lantpojke som var i 15-årsåldern och längre till växten än någon av oss. Han hade håret i lugg över pannan, som en bysångare, och såg allvarlig och ytterst förlägen ut. Fast han inte var bredaxlad måste hans kavaj av grönt kläde med svarta knappar ha klämt honom vid ärmringningarna. Och genom sprunden i manschetterna skymtade hans röda handleder som brukade vara oklädda. Hans ben i blåa strumpor stack ut ur ett par gula byxor, uppdragna med hängslen. Han hade tjocka skor på fötterna, oputsade och prydda med nubbar. Högläsningen började. Han lyssnade med spetsade öron, spänd som under predikan, och tog sig inte ens lägga benen i kors eller luta sig på armbågen. Och när det ringde ut 2 fick läraren säga till honom att ställa sig på led med oss. Vi brukade slänga mössorna på golvet när vi kom in i klassrummet för att ha händerna fria. Det gällde att från tröskeln kasta in dem under bänken så att de slog i väggen och rev upp så mycket damm som möjligt. Sådan var stilen. Men det hade inte nykomlingen fattat. Eller också vågade han sig inte på det. Så då bönen väl var läst satt han fortfarande med mössan på knäna. Det var en huvudbonad av blandsort med element av husarmössa, tjakå, kubbhatt, utterskinskaskett och nattmössa. Ja, ett av dessa arma ting, vilkas stumma fulhet har samma djup i uttrycket som ansiktet på en idiot. Äggformig och utspänd med planchetter hade den ner till 3 korvlika valkar. Ovanpå satt en efter en, åtskilda av röda band, romber av sammet och kaninpäls. Upp till en sorts påse som avslutades med en kartonerad månghörning täckt av en komplicerad snoddgarnering. Där i änden av ett långt och alltför smalt snöre hängde ett litet knutkors i guldtråd istället för tofs. Den var splitterny. Skärmen blänkte. Res på er, sa läraren. Han reste på sig. Mössan föll i golvet. Klassen brast i skratt. Han böjde sig för att ta upp den. En pojke bredvid föste ner den med armbågen. Han plockade upp den. Se till att bli av med hjälmen någon gång.